Ja, men härligt. Är det jag som gör intro då, eller?
Mm. Vad heter ämnet bara? Så vi kan, vad ska vi liksom, vad kallar vi det för?
Tankevurpor skrev du till mig. Men det ja, står där det, också,
det,
eller?
Det funkar väl, säger det.
Ja.
Ekonomins tankevurpor.
Ja.
Ekonomins tankevurpor. Hemliga tankevurpor. Vi har hela listan. Mm. Tycker man att jag skulle kunna stava till ekonomi vid det här laget? Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi i samarbete med Compricer.
Yes.
Ja, Compricer, jämförelsesajt och våran bästa kompis. Vill du säga någonting för den som möjligtvis fortfarande inte har fattat Compricer-grejen? Tror att det bara är någon.
Nej, men det finns ju väldigt många jämförelsesajter. En av de bästa på marknaden är Compricer.
Mm.
Vad du än tänker, alltså bilförsäkringar eller elavtal eller vad än man sitter i ständigt liksom, på saker som man behöver ha.
Privatekonomiska tjänster.
Privatekonomiska liksom. Tjänster, ja.
Mm.
Så går man in på Compricer och sen så är det väldigt tydligt och enkelt var man ska klicka och hur man ska klicka.
Mm.
Så att det är verkligen, och det har vi använt, alltså vi rekommenderar det för att vi verkligen gillar det. Vi har inga kompisar som vi inte gillar, jag vill säga. Nej. Vi har inga samarbetspartner. Alltså,
ja, jag har en kompis jag inte gillar, men det kan vi prata
men
om sen.
Men generellt har man inte det, och vi gillar Compricer.
Ja, så är det. Ja, men, och folk jämför ju ihjäl sig på andra saker.
Mm.
Liksom, om de kan tjäna 9 kronor på att köpa den här grillen på andra sidan stan så håller de på att spendera 300 på åka för att tjäna 9 kronor på grillen. Men så jämför man inte såna här saker som är så lätt att få hjälp att ändra och som dessutom är fasta kostnader. Någonstans man ska se till att vara smart och inte spendera onödiga pengar så är det ju på de fasta kostnaderna. Mm. Eller hur, ekonomi Mattias?
Ja, så är det.
Ja.
Jag håller med dig, ekonomi Charlie.
Så är det. Och du, vi har ju en ekonomigäst idag också.
Ja, men vi har
som verkligen kan vara ekonomi framför. Ekonomi Kristina. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja. Årets bankprofil.
Ja. Var det bankprofil?
Mm.
Mm.
Vi tjatar alltid det, men vi är så stolta över att Kristina fick det.
Jag är också jättestolt. Det är fantastiskt kul.
Ja, det är verkligen roligt.
Det är bank har lite så... Hur man, är det bank? Du jobbar ju inte på bank.
Nej, jag vet. Jag var lite rädd att folk skulle tycka att det var liksom konstigt att jag fick det. Men det är ingen som har varit negativ. Nej, men de tycker att jag är bra för att jag utsätter bankerna för konkurrens och bråka med dem.
Ja.
Och kundernas vägnar.
Liksom.
Kul.
Ja, bra. Har ditt liv förändrats, märker du, dramatiskt sen du blev bankprofil?
Ja, väldigt mycket. Nej, det har jag inte gjort, men lite grann. Det är en del som har sett det och vet om det, och ni säger det varje gång så snällt. Så
att, Får man inte också lite självförtroende i att man ändå är på rätt väg och att någon uppskattar det man gör?
Jo,
att man
men
kanske
absolut.
Blir sugen att göra ännu mer?
Absolut, så är det. Det känns jättekul att det uppmärksammas och att som sagt uppskattas. Så att, absolut, lite en självförtroende.
Jag tycker du ska skriva en bok om ämnet faktiskt.
Mm. Ja. Kanske får bli så.
Bra det.
Tycker vi.
Men nu, idag ska vi prata, det finns ju mycket tankevurpor där ute. Ekonomins tankevurpor.
Ja.
Det här tycker jag ska bli superkul.
Ja, det är ju det. Det här är det roligaste ämnet som finns.
Ja.
Vi är ju sjukt dåliga på att ta ekonomiska beslut.
Ja.
Och det är inte för att vi är ointelligenta eller någonting, utan det är för att vår hjärna är en sån fantastisk konstruktion. Men den är skapt för... Så som vi har levt 99,9% av vår tid. Det vill säga i grottor och savannen. Jag är tvungen att säga det.
Savannekonomin är vi tillbaka på. Men ja. Du säger så här. Vi har helt enkelt. Om vi bara slappnar av och använder vårt sunda förnuft. Så har vi skitdåliga förutsättningar att fatta goda ekonomiska beslut. Man måste liksom komma på det och förstå det. Och träna sig själv att tänka annorlunda. För om vi tänker inom citationstecken naturligt. Då kommer vi att snubbla liksom.
Så är det. Och det är tur att vi tänker naturligt. De säger att ungefär 95% av alla beslut vi tar gör vi vurpor. Alltså vi tar felaktiga beslut. Eller vi tar imperfekta beslut.
Mm.
Men skulle det vara så att vi vid varje specifikt köptillfälle till exempel skulle utvärdera alla alternativ, alla andra saker vi skulle kunna köpa och hur vi skulle kunna tjäna på det. Vi skulle ju aldrig komma till ett beslut. Det skulle aldrig gå. För att det skulle ta för lång tid. Om vi liksom i mataffären ska fundera över varje mjölkkartong och vad de kostar och vad de innehåller varje gång. Vi kommer ju aldrig därifrån. Så att därför är det de här sätten som vi tar beslut på bra. Men det är viktigt att vi alla funderar på så här, vilka såna här större beslut, var finns det för vurpor där som just jag tar? Och kan jag då tänka, vänta nu. Nu står jag inför sånt här beslut. Nu ska jag inte agera med känslorna och med den spontana. Liksom, utan nu ska jag tänka efter och ta in logik och räkna på det här. Så om vi kan liksom tänka ut några sådana tillfällen och göra en liten checklista för oss själva. När behöver jag tänka efter? Så just kommer det. Vi kunna lösa det.
Just det. Vi hade ju för ett tag sedan en gäst i den här podden som var professor i beslutsanalys.
Oj, vad spännande.
Ja, bara expert på beslut. Och han säger det att liksom en av, apropå stora livsbeslut, en av de största besluten som påverkar vårt liv mest är ju valet av partner. Ja. Som de flesta gör i halvmörker, fulla, utan någon besiktningsman inblandad.
Ja, det är inte mycket statistik och logik.
Om man jämför med valet av bostad, där det är väldigt sällan man kommer tillbaka och ska visa sin familj. Jag köpte det huset igår på Nej, förlåt, det var huset bredvid här. Så vissa beslut är inte så viktiga, var vi ska bo. Och då engagerar vi oss otroligt mycket i att det måste vara på ett visst sätt. Och vissa är jätteviktiga och då har vi väldigt lite...
Ja, och vi har ju levt då liksom med att det viktigaste under den största delen av vår tid har ju varit att vi ska fortplanta oss och undvika att dö, helt enkelt överleva. Och då har det ju varit så att det är så här, det är nu som gäller och det är inte imorgon eller senare. Så att de som liksom har varit mest uppmärksamma på hot, det är därför vi är så rädda för, alltså vi reagerar så starkt på hot istället för möjligheter. De har ju liksom överlevt mest, eller längst och fått flest barn. Och
statistiskt
så har liksom
sett överlever man som egenskap bättre om det prasslar busken, om man tänker det där är nog fan en sabeltandad tiger.
Ja.
Än om det prasslar busken och man tänker oh, kanske en kompis, jag går och tittar efter. De äts upp och försvinner bort.
Det är
och
bättre
kvar
om man liksom bara
rädda.
Hoppar därifrån och då har man inte hunnit tänka.
Nej.
Det är bättre. Så att, och det är bra idag också om vi kör bil. Tänk om man skulle se så, oj, nu bromsar bilen framför. Vänta nu, hur fort kör han? Hur fort kör jag? Mm. Hur lång är stoppsträckan, då är man ju död. Liksom.
Mm.
Så det är fortfarande bra. Men det finns ju några tillfällen som man liksom ska ändå tänka efter. Man ska i alla fall förstå att vi är usla på att ta ekonomiska beslut. Och vi fattar alla.
Ja, inte vi, inte vi tre förstås.
Och det är precis det. Så här, vi har övertro också på oss själva. Vi tänker så här, alla ens kollegor, de påverkas ju av reklam. De tar dåliga beslut och sånt, men jag gör ju inte det. Jag påverkas inte av det här, för jag vet om det.
Mm.
Men jag märker så tydligt hur jag går på alla de här tankevurporna i alla mina köpsituationer.
Men dra ett exempel då.
Ja, vi kan börja med något som heter förankringseffekten. Och det är en vurpa som betyder att vi förlitar oss på den första informationen, eller den första informationen vi får om någonting är otroligt viktig. Det är den som fastnar. En kollega håller på att buda på en lägenhet också igår på jobbet. Och det första budet är så sjukt viktigt. För nu la några ett skambud som första bud. Och då blir det, trots att de kanske tänker att den är värd mer, så blir det ändå en känsla av att vänta nu. Det är alltså så mycket den är värd. Så det kommer att bli det där skambudet som är en slags utgångsvärde nu för alla andra bud.
Mm.
Så går den för 2 miljoner mer än skambudet, så kommer man tycka att den blev jättedyr.
Mm.
Hade någon istället lagt ett högt bud, då hade man tänkt att vänta nu, den är värd mycket.
Den här är riktigt.
Ja. Och det roliga, de har gjort undersökningar, det behöver inte ens ha med ämnet att göra. De har frågat människor så här, vad har du för sista siffror i ditt personnummer? Och så får man skriva ner det. Och sen har de sagt så här, en flaska vin. Vad skulle du vilja betala för det vinet? Och då har det visat sig att de som skrev ner ett högt nummer, de som har ett högt sista siffror nu, de är villiga att betala mer för vinet.
Mm.
Så alltså har de här, ens personnummer har blivit en förankring, ett ankare som man sen värderar vinet utifrån. Så det, man är helt utåker när det kommer till det här. Så att, och det rea i affärerna är ju fantastiskt. För då ser man så här, den har kostat 700 spänn, den kostar 100. Det är sån jävla vinst.
Mm.
Hade den istället kostat 125 och det var 25 kronor rea, då hade man inte tyckt att det var lika bra.
Så du säger att det där fenomenet funkar på rea därför att jag först får reda på originalpriset och sen får jag reda på att nu är det halva. Så att hade man varit så här, vill du köpa den här tröjan, den kostar 800. Och sen säger han, den har kostat 3000. Så 3000, det låter ju helt orimligt. Ja. Det här är en 800 kronors tröja.
Ja,
jämfört men, med om någon säger den här tröjan har kostat 3000, vet du vad? Du kan få den idag för 800. Ja. Oj, en 3000 kronors tröja.
Det är otroligt bra. Ja. Och det är inte sällan faktiskt som butiker höjer det här liksom ursprungspriset innan en rea för att kunna visa att det är så mycket billigare. Så där luras vi.
Mm. Så det är ett exempel när ankringsprincipen funkar.
För butiken, ja.
Ja.
Men det är ju inte bra för oss.
Men principen. Har du flera exempel på när det där dyker upp, att den första informationen...
Ja, liksom just när man budar på hus är det ju ganska stort. De har också gjort ett tester på mäklare, när de har gett mäklare ett prospekt där det står ett utropspris, och sen har de bett mäklaren att värdera huset. Och då kan man se att har de fått det här prospektet innan där någon annan har värderat, så blir det mycket närmare det. Medans när de frågar random människor att göra det, så gör de inte lika mycket fel. Men de här mäklarna då säger, jag kommer värdera huset rent utifrån hur det ser ut och var det ligger och vad det är värt. Men man kan se att de påverkas av, beroende på vad det är för pris i det här första prospektet de får se. Då.
Är det här det som gör att människor har tendens att köpa samma bil om och om igen, därför att man hade den första bilen som jag valde, eller apropå så här, då är jag en Volvo-förkörare eller jag är en Saab, och sen spelar det ingen roll om även människor jag har förtroende för kan komma med oberoende information som tydligt säger att det är ett sämre affär för mig att köpa en Audi, för att nu har jag liksom, den informationen kom först till mig att Audi är bra, och därför så kommer den trumfa.
Det kan säkert vara lite förankring, men det tror jag mer är att vi gillar det vi redan har valt. För att det blir på något sätt att vi säljer in att vi har gjort en bra affär. Vi gillar inte att göra nya val. Jag menar, när man har valt en försäkringsbolag en gång, eller man har valt ett elavtal, man vet att det inte är det bästa. Man känner det på sig och man ser att det är ganska dyrt. Men bara att ta ett nytt val, att välja ett nytt bolag eller köpa en ny bil, så är man så jävla rädd för att det ska bli lite sämre. Även om allt visar på att det kommer bli bättre. Så att vi är väldigt dåliga på att ta nya val. Det har väl att göra med att vi vet vad vi har, och vi vet att vi liksom överlevde med det här valet. Och då är det farligt att ta
och
ett annat.
Och vi slipper också utsätta oss för skammen av att säga att jag gjorde inte det bästa valet förra gången. Nej. Ja.
Intressant ju.
Så ja. Du var ju så med barn, kommer du ihåg det? Det pratade vi om.
Ja.
Att när du var enbarnsförälder, alltså ni hade bara ett barn, då var du ju så helt klar på att det var det absolut bästa.
Ja, men man precis. Varför ska man ha fler barn? Och vi googlade till och med sådär, att, ja, men fördelar med att ha ett barn istället för två.
Ja.
Och ingen hade kunnat säga någonting. Det var så, du vet,
ja,
det
men
fanns
vi var helt klara med det.
För att det var det bästa.
Ja. Och sen när man skaffar två, så googlar man på det. Nej, det gör man inte på visst att det skulle vara två. Nej, men det är så. Man säljer ju inte på det man gör och har.
Ja.
Det är ju skrämmande ibland.
Ja.
Och hur man kan vara så fullständigt blind inför andra. Jag kan ju komma på rätt ofta saker som jag sitter och säljer in för att jag har nyss lärt mig det eller hört det eller tagit ett beslut. Och sen så hör jag hur jag säljer in hur jävla bra det här beslutet var, eller hur himla bra den här bilen var, eller otroligt bra det är med saker. Alltså det är ju rätt skrämmande när man tänker efter hur man blir så övertygad.
Verkligen.
För att man själv har tagit ett beslut bara. Liksom.
Och det är faktiskt en annan tankevurpa som heter konfirmeringsbias.
Mm.
Och det är ju att vi har en tendens att omedvetet se det vi redan tror på. Att höra, att se tidningar, att läsa. Vi är i stort sett blinda mot det vi inte tror på.
Mm.
Och det är ju ganska farligt, och framförallt med alla Facebook-algoritmer och allting som gör att då får vi inte ens se det. Och vi redan tror på det.
Mm.
Så att, till exempel om man funderar på att köpa en aktie och så ska man googla om det, eller skaffa till barn, så finns det risk för att man kommer se det man redan tror.
Mm.
Att det inte är bra att skaffa till barn, eller att den här aktien är jättebra. Så att,
och då måste man förstå att
man funkar så, och man tror inte det, för man tänker så här, att nu har jag läst på och 90% av allt jag har läst säger att det här är bra, så att jag ska köpa den här aktien. Men man har inte sett det som säger att den är dålig, för man vill konfirmera det man redan har liksom valt.
I början av mitt liv jobbade jag som fastighetsmäklare. Det var en av mina första riktiga jobb, om man säger så. Och då var det så tydligt. Man kan tycka att det är töntigt där med lime i en skål och tappa en jack i hälla och vad det var liksom så här. Men man kunde se på familjer redan efter 2-2,5 minut vilka som kommer lägga bud, vilka som vill ha det här huset eller lägenheten, och vilka som inte kommer göra det.
Uh-huh.
Och sen går de som inte vill göra det, de går omkring och samlar argument varför de inte ska göra det. Uh-huh. Det hör man på frågorna de ställer till mäklaren också. Och de som vill göra det, de går bara runt och frågar efter saker som stödjer.
De har läst att det är bergvärme, som frågar dem, är det bergvärme?
Berätta om, ja precis, så här, det, är det ett barnvänligt område det här? Liksom, så här, ja, det är ett barnvänligt område. Liksom, så, ja. Och så är det verkligen, och då kan man tycka att det, ja, men så är inte jag. Det spelar väl ingen roll om det luktar kanelbulle i köket.
Inte jag påverkar,
om det står en söt liten gumma utanför och krattar löv. Liksom, det påverkar väl inte mig. Jag kollar ju på vad det är för driftskostnader. Jag kollar om rummen är tillräckligt stora. Liksom, jag köper något fult som jag kan renovera upp. Det sparar jag pengar. Det är inte så. Nej, det är helt emotionellt. Sen går man omkring. Ofta har man med sig en svärfar då. Det är de värsta. En familj som är kär i huset och sen är svärfar med och ska knacka på väggarna och fråga mig vilka väggar som är bärande och inte bärande. Som om han skulle börja riva väggar. Och det konstigaste, det är folk som öppnar kylen. Det är det konstigaste. Man köper ett hus för 8 miljoner. Och sen är det, vill man kolla hur många äggfack det är i dörren. Ja. Liksom, är detta... Kommer detta avgöra om du ska lägga
upp
eller inte? Jag
tror att man ska städa sin kyl innan man har visning.
Det är klart, för folk jag lovar.
Ja, och det kommer påverka. Ja. Men det är sjukt bra att ha med en negativ svärfar till exempel, som just kan ställa, som inte är känslomässigt involverad, som kan ställa alla de här jobbiga frågorna. Om man nu vet att man själv älskar lägenheten till exempel redning. Men jag tänker om, och ekonomiskt också, om man ska köpa en aktie till exempel eller någonting, så är det ju, det man ska tänka på att man ska alltid försöka motbevisa sina egna åsikter när man står inför ett beslut.
Aha.
Försöka hitta argument till att jag inte ska göra det här. Det är jätteviktigt, för att man vet ju att jag kommer inte se de argumenten, så jag får fokusera på det. Då kanske man i alla fall ser 50-50 om man fokuserar på att försöka se de dåliga eller de negativa.
Så där, det tycker jag är jättebra. Det gör jag hela tiden när jag ska ta. Så försöker jag sätta emot det där. För att jag är så lätt, det är så lätt att glida iväg. Och särskilt när det är familjebeslut, när någon tycker att ja, men det här är bra. Ja, visst är det där. Ja, men ska vi inte göra det? Så när jag blir alla inställda, då ser man bara det där. Och då är det ju jobbigt, men viktigt som attan att bara försöka säga så här. Ska vi vänta? Ska vi se? Kommer det någon ny lägenhet? Kommer det någon ny bil? Kommer det någon annat?
Det där är du jättebra på. Det gör du ofta när du har möten. Vi hittar på det, så nu ska vi göra på det här sättet. Och då kan du säga så här. Men vänta, om jag ska ta någon minut här och bara spela jävlas advokat, tror jag inte du säger något annat. Men liksom, viktigt åt andra hållet, så säger du så här. Tänk om det är så då? Tänk om det är det där då?
Ja.
Och så svarar jag, ja men jag tror ändå så. Ja men skitbra, bra. Men då köper jag det.
Ja, men det är så bra. Vi har det, liksom. Jag tror att man ska spela jävlens advokat, eller vad man kallar det, oftare. Jag tror
och
att det
en oftare
bra.
Och en mer, ju större beslut det är naturligtvis. Självklart. Det kanske inte spelar så stor roll vilken...
Och när det är känslomässiga också, när man ska liksom köpa ett hus eller någonting, när det är mycket känslor inblandat, eller skaffa fler barn, mycket känslor. Då ska
och
man...
vänd på resonemanget. Vänd på det, alltså, det är väl också ett bra sätt att uttrycka det, att verkligen vänd på hela resonemanget.
Ja.
Men om vi inte köper den här, om vi nu inte gör det här, så försöka. Det låter lite tråkigt, man vill vara lite skön och man vill ha lite feeling och sådär, men man får välja sina feeling.
Ja, precis. Man kan vara skön och feeling när man ska beställa vad man ska äta eller någonting ikväll. Man behöver inte göra det på de stora besluten.
Bra.
Ja. Och det är också när man ska ta beslut, det är spännande, för att vi tror ju att så här, man vill ha många val. Det är bra att ha många val, och när de bantar till exempel pensions när man ska välja fonder till sin pension, det är hur mycket fonder som helst, och då pratar man ju ofta om att det är så bra och vi ska ju få välja och vi ska inte styra och sånt där.
Ja.
Fruktansvärt. Det är ju bevisat att de kommer dessutom i bokstavsordning.
Ja.
Så tips till alla som äger en fond, liksom, se till att den heter något på A, för annars kommer vi kommer inte ens förbi.
AAA,
som något batteri eller någonting.
Mm.
För att man kan se att det vi klarar av att ta beslut är ungefär mellan 3 och 4 alternativ.
Mm.
Det är liksom där vi gör det bra.
Mm.
De testade det här också med att sälja sylt i en butik, och då fick man provsmaka 24 sorters sylter, och så var det någon rabatt om man köpte då. Eller så fick man prova 6 sorter, och då var det så här, flera 100% fler som köpte om det bara var 6 sorter istället för 24. 24, man blev handlingsförlamad. Det var alldeles för mycket val. Och man är dessutom mycket nöjdare efteråt om man hade få val. Med sitt val. För annars går man runt och tänker, vänta, det var 23 andra som jag inte tog.
Mm.
De kanske var skitbra.
Om man vill påverka andra människor, då är detta väldigt lätt att använda.
Ja.
Liksom så att jag skulle ha en dejt med dig. Och så skulle jag ha en dejt med dig. Hur är det för dig nästa vecka? Är tisdag bäst eller är torsdag bäst? Och helt plötsligt har vi förflyttat frågan till om du kan tänka dig att gå på dejt med mig till om tisdag eller torsdag. Och så valde du torsdag, för tisdag har du ett möte. Då känner du så här, fan, fick jag bestämma ändå. Men det var följdfrågan. Första frågan var om du ens tänkt, ja, hade någon lust. Liksom. Ja. Så, och så här gör man ju som säljare gör ju detta hela tiden. Ska vi ta möte nästa vecka? Eller är det mycket för dig nästa vecka? Ska vi ta det veckan efter? Ja. Nej, för fan, vi tar det veckan efter.
Ja. Istället för att möte. Säga så här, ska vi ha ett möte
ska
i höst?
Ha ett möte
för då är det massor med dagar
vill
som
du?
Man kan välja.
Ja,
med.
Ja. När passar det? Mm. Men hur kan jag använda detta då i mina egna tankevurper? Hur det här med valfrihets... Alltså, för om det finns 100 fonder, finns det ju det? Eller ska jag bara riva ut en sida och låtsas som att det bara är en? Eller hur gör du för att liksom minska valen?
Jag tror att det farliga med det här är att när det finns så här många val, då tar vi inget val.
Mm-hmm.
Jag tror att det är som en försäkring här. Vi tänker, det finns ju 20 försäkringsbolag. Jag orkar inte kolla dem. Liksom. Och då blir det att man inte byter. Då är man kvar. Man orkar inte.
Mm.
Och fonder också. Jag vet inte, det är nästan varje dag jag träffar någon och vi pratar ganska ofta om ekonomi, jag och mina vänner. Men, eller jag som initierade det, stackarna.
Det är därför
men,
inte då, blir någon dejt nästa
torsdag. Jag vet det. Och då säger jag ofta så här, men vad har du för fonder i premiepension? Har du valt någon gång? Ja, jag valde på 80-talet någon gång eller 90. Jag valde vilka valde du då? Ingen aning. Ja, men tror de är bra då? Nej, jag tror de är skit. Men ska du inte ändra det? Jo. Och de gör inte.
Nej.
Och det är inte svårt. Men det är så här, det är flera hundra. De har ingen aning om vad de ska välja. Så jag tror att det viktigaste är att man då tänker så här, okej, men jag gör ett val. Men jag bestämmer för att jag får bara ge det här en kvart.
Mm.
Så titta på alla och så gör man något val. Bara man gör ett val.
Mm.
Jag tror att det är viktigare att komma till skott än att titta på alla alternativ. För då kommer du hålla på för länge.
Just det.
Folk som ska resa.
Ta bort de sämsta valen.
Ja, försök att liksom bara...
Gå in och säga, sen, ta bort alla som har en förvaltningsavgift över det här. Vad har jag kvar då? Okej, då tar jag nummer 4 på den här listan.
Eller bestäm dig för, jag ska ta någon på A då. Och så utvärderar de på A. Det.
Som Ari sa, jag tar alltid pizza nummer 9.
Mm. Nej, men jättekul. Får man prova olika.
Ja, fan, hur illa kan det gå?
Exakt.
Ja.
Ja. Nej, så det är en. Ja, ska vi ta lite fler?
Ja, det här
var ju jättekul.
Ja, härligt.
Apropå val och mat, bara säga det. Någonting som har irriterat mig storligen på, det är människor som inte kan välja mat på restaurang utan att få reda på vad alla andra ska äta först. Ja. Känner ni det?
Mm.
Har du bestämt det? Nej, vad ska ni ha?
Ja.
Spelar väl ingen roll? Du ska väl inte äta från min tallrik? Hur förändras vad du ska äta?
Jo, men det kan vara kul om man sitter på en fin restaurang, så kan det vara roligt. Jag brukar välja det som ingen annan tar för att jag vill se fler rätter.
Mm. Okay.
Jag förstår vad du menar, men det finns ju en annan aspekt i det.
Ja.
Det är faktiskt att det är kul att se. Alltså, jag tycker ju om mat och sen är det roligt med det på en fin restaurang och se hur den där såg ut och hur den där blev. Och det kanske är för att jag tycker om allt, men
Sen kanske man, det är kanske bara lite så socialt, man vill liksom chitchat.
Men vad är det inte som är det? Vad menar du med det där?
Nej, men jag bara tycker att det är jag är själv ganska bra på att fatta beslut. Så jag tänker
du menar att man vill avvakta?
Jag är lite frustrerad över människor som blir så, kan vi beställa nu någon gång? Alla är hungriga. Nej, vad ska du ha? Men om du fokuserar på vad du ska ha, men jag måste veta vad du ska beställa först. Hur
fast,
spelar
fast
det roll?
Vi säger också att man måste tänka efter nu, liksom, innan man bara gör, så man inte tar de här snabba.
Men
det kanske
inte
är bra
just
att höra vad de andra liksom. Jaha, du tänker fisk. Ja, det var jag inne på. Men...
Jag frågar ju alltid det som hovmästaren eller kyparen frågar. Vad är ni mest stolta över? Det är den information jag hämtar in först. Vad är ni bäst på? Plankstek. Ja, då ska ha. Om det är det ni är bäst på, det är det jag ska ha.
Men är inte rädd att du får det som de råkar beställa för mycket av och liksom måste bli av med?
Nej, för frågar man så, vad är ni mest stolta över? Då brukar man få ett svar. På två restauranger har jag faktiskt fått svaret så här, stolt över. Ja, det kanske inte vi. Ja, då säger men då går vi någon
annanstans. Mer tankar
för. Ja, vi har något som heter accumulation bias.
Jättekonstigt
engelska där. Det blir något svenglish. Vi har nämligen svårt att se värdet av någonting över tid. Och det har att göra med att vi skapade för att leva för dagen.
Mm.
Det är liksom så här, fäller du ett djur idag så är det bäst att käka upp det, för imorgon är det ruttet. Men så funkar det ju inte idag, utan idag är det ganska viktigt att vi planerar för framtiden och att vi förstår att äta lunch ute idag kostar 80 kronor. Så det gör jag varje dag. Men vi tänker inte på att det blir liksom nästan 20 000 på ett år.
Mm.
Så vi är dåliga på att se små värden, att det kommer bli stort. Och det är faktiskt vid sådana tillfällen att då och då i alla fall fundera på, gillar jag att äta lunch ute varje dag? Det kanske jag gör. Men bara vet om att det blir ungefär 20 000. För att det kanske är så att du hellre tar dem och åker på en resa.
Mm.
Så att man bara vet vad man tar för beslut. Alla beslut är bra. Man ska göra det man tycker är kul för pengarna. Det tycker jag är jätteviktigt.
Mm.
Att spara
men
finns
tänk
länge.
Lite längre. Tänk alltså konsekvensen av allt du köper eller, alltså, över tid.
precis.
Likadant med oavsett om vi pratar lån eller räntor eller vad som helst. Ja, att liksom tänka efter.
Och det är precis det. Jag tror inte det är så många som reagerar på att de har 2% i avgift på sin fond.
Mm.
Det låter inte så mycket. Det är några hundringar. Men om man får då veta att på 25 år så liksom blir det nästan halva ditt kapital kommer försvinna i avgifter.
Mm.
Då reagerar man. Så det viktiga är bara att man gör lite små så här stickprover i sitt eget spenderande.
Här tror jag att lifehack jag kan bjuda på. Som man kan göra, och det är att skaffa sig en valuta. För när jag var liten, då skaffade jag mig valutan 50-öres tuggummin.
Mm.
När jag var liten kostade det var så här shake och chock och jänka och fan vad de heter. Det kostade 50 öre för tuggummin liksom. Och då började det med att jag liksom översatte saker i mitt liv till tuggummin.
Antal tuggummin.
Ja, så var det sån där, oj det är 14 tuggummin. Du vet så här, jag kunde räkna saker i så här, hur mycket tjänar pappa? Oj, så här många 100 tuggummin var det. Och sen har jag liksom, för då kan man jämföra saker. Siffror är liksom oftast ganska abstrakt. Och så kan jag använda än idag. Jag använder förstås inte tuggummin idag. Men i somras, inför sommaren, så här, ska vi hyra ut vår lägenhet eller inte när vi är i Spanien? Och då börjar man där så bara, ja, för de pengar, du vet så här, så jädra mycket pengar är det ju inte i vårat liv om man jämför med den totala ekonomin vi har. Och det är ändå så här, någon annan ska vara där inne och grejer. Men då dök det upp liksom, men vänta nu, hur många riktigt fina flaskor Ribera-viner kan vi dricka i Spanien i sommar? För de pengarna vi får in när vi är ut lägenheten. Och svaret var, vi kan omöjligt dricka så mycket många, vin i sommar som vi får in på lägenheten trots att den bara står där annars. Och då var det beslutet då för mig, men framförallt för Andrea, mycket enklare. Men då är det hål i huvudet. Om vi får fina flaskor vin gratis hela sommaren, varje kväll, då vore jag en idiot om jag tackar nej till det. Men hade vi inte översatt det till i alla fall något som är alkoholism, men översatt det till vinflaskor, det vill säga en valuta, så var inte det alls lika tydligt. Så det tror jag kan vara att hitta sätt att översätta saker så att de blir jämförbara.
Verkligen.
En bil som vi var inne på när vi pratade någon annan gång. Liksom så här, det är 2 000, 4 000, 6, 6 000 kronor i månaden. Det är 72 000 på ett år. Det är jävla, det är en sån här kryssning på någon sån här Disney-båt varje år över jul och nyår utan problem. Liksom.
Och det är när man ser det på det sättet som man kan egentligen först då ta ett rejält beslut. Ska jag köra bil eller ska jag inte? Och ja, är det bra. Valuta.
Bra.
Ja.
Hitta något du älskar och översätt allt till det.
Mm. Det var jänka och nu är det vin.
Jag måste byta.
Jag har en annan som heter sunk cost. Och det hänger lite ihop med att vi gillar ju inte förlora saker. Om vi ska ta ett bett till exempel så vill vi kunna vinna dubbelt så mycket som vi riskerar att förlora för att ta bettet. Så vi är otroligt rädda för att förlora. Och det har ju att göra med att förlorar vi förr i tiden i grottan så kunde vi dö.
Mm.
Så det var ju viktigare att undvika att dö än att kanske klättra i hierarkin eller någonting. Så det vi redan har liksom lagt lite kärlek i eller jobb i eller redan äger har vi väldigt svårt att göra sig av med. Och det är väldigt spännande om man tittar på butikerna. Jag har ju tyckt att om man köper något klädesplagg får man ju öppet köp. Man får ta hem och prova och man tänker, det är jävla schysst alltså, för det är mäckigt för dem och sådär. Och jag märker det på mig också att det är ju så här, när man väl har det hemma, då äger man det lite. Eller man äger det ju egentligen. Man måste ju typ lämna tillbaka. Och då blir man mer, man tycker om det mer och man liksom, det tar emot mer att lämna tillbaka. Så att det finns en del som har som strategi att man orkar inte prova i butiken utan man köper saker så provar man hemma. Väldigt dålig strategi. Och jag beställer en del på nätet, det är också dåligt. Det är ju hemma, så det är livsfarligt.
Jag träffade någon som var inblandad i skapandet, nu är jag så jättedålig, det är en sån här gigantisk internationell skoförsäljning på nätet och liksom så här breakade hela den där marknaden. Och det hade gått skitdåligt därför att folk liksom ville inte köpa grejer och de gick back massa pengar. Och när personen sa att vi ska införa i fria returer. Och som ledningen i bolaget var ju galna, liksom styrelsen var så här, vi går ju back redan idag, ska vi dessutom betala för att folk skickar tillbaka sakerna till oss? Och så här, tro mig, det kommer att funka. För när folk får hem grejerna, de kommer inte vilja skicka tillbaka dem. Och om vi säger det, kostar det inget att ta hem dem, vill du inte behålla dem, skicka dem tillbaka dem. Och i det här fallet var det skor. Alltså så här, människor som älskar skorna, de får hem ett par skor som de älskar dem. Den är en storlek för liten. De kommer ljuga för sig själva och säga, jag kommer gå ner i vikt på fötterna. Ja, bara för att kunna ha kvar dem till nästa sommar.
Ja, nej, men det,
så det här pågår hela tiden. Ja, va? Man ska, det är därför man inte ska skaffa grejer eller gå in och titta. Nej. Ska ni skaffa hund? Nej, vi ska åka och titta på några valpar. Ja, tjena det.
Ja, livsfarligt. Ja. Ja, nej, det är en spännande grej som jag tror vi alla.
Men är det här också likadant med sparande och investeringar? Att vi är mer rädda för att förlora de pengarna vi har än vad vi är sugna på vinsten vi skulle kunna få ut av? 6% avkastning kontra 2% avgift och så
vidare. Absolut, så är det. Det är därför vi har så mycket, för mycket pengar på sparkonto till exempel. För där riskerar vi inte att förlora något. Men på
aktier och fonder. Vi vet ju att vi har 2% inflationsförlust.
Ja, vi vet ju att vi förlorar. Men det bortser vi lite. Vi ljuger oss för oss själva.
Ja.
Men på långsiktigt sparande aktier och sånt där finns det ju en risk. Vi vet att statistiskt sett så kommer vi att tjäna mer pengar där. Men det gör så ont att se börskurserna gå upp och ner. Så att vi har för mycket pengar på sparkonto.
Det är intressant ju.
Ja, det här är också en anledning till varför vi faktiskt kanske lite för länge sitter kvar och äger aktier som vi inte längre tror på. Ibland kan man äga en aktie som har gått ner mycket och så säger någon så här, skulle du köpa den idag? Tror du på företaget? Nej, fy fasen. Det skulle jag aldrig göra. Men jag säljer inte den jag har, för jag vill inte göra förlusten.
Och då vi hänger så kvar. Säljer man så är förlusten ett faktum. Liksom. Ja. Istället för att sälja dem och sen köpa dem igen.
Ja. Och vi pumpar in liksom massa nya pengar i projekt som inte flyger. Bara för att vi vill inte, det blir liksom en förlorad kostnad så fort vi ger upp. Och det vill vi inte göra. En del som säger att det är samma sak med äktenskap, vissa äktenskap, att man liksom, man vill inte misslyckas, så man kämpar och kämpar och kämpar och kämpar, och det kanske till slut blir att man förlorar ännu mer då.
Ja, intressant. Ja, det där kan man förstå.
Härligt. Har du fler tankar?
Jag har fler, det finns ju hur många som helst. Härligt. Det finns något som heter prokrastinering. Jag är så dålig på att säga de här. Jag måste öva inför nästa gång. Men det handlar i alla fall
om att vi kommer inte göra det här programmet en gång till.
Nej, jag tänkte inte för nästa.
Prokrastinering.
Ja, tack.
Ska vi ta den idag eller skjuter vi upp den till nästa gång?
Ja, exakt. Det är det vi ofta vill. Vi vill ofta skjuta upp saker till nästa gång.
Ja.
Vi har ju en tendens att och det är tillbaka till hur vi alltid har levt och hur vi har skapats. Vi ska göra saker idag, vi ska inte planera inför imorgon. Mm. Så därför har vi liksom ett motstånd till att planera inför framtiden.
Mm.
Vi vet att om vi inte tar tag i sparandet idag eller väljer de där fonderna i pensionen, så blir det dåligt i framtiden. Men vi gör det inte. Så svårt att ta tag i något, och framförallt om det är lite komplicerat. Man vet ju det själv hemma, man ska
mer än fyra val liksom.
Ja, eller man ska göra någonting jobbigt, någon uppgift. Helt plötsligt så börjar man klippa gräset och lägga in tvätt och göra massor med grejer bara för att slippa det där, så att det är tufft, och vi får lite ångest för svåra saker, och då gör vi det inte, vilket är otroligt dumt. Så de testade,
ja, precis, istället för att bara gör det där, får jag, och det där känner jag i vardagen eller i mitt så här, att när det är ett mail som kräver lite mer, så tenderar jag börja titta på ett annat nytt mail, och sen tar jag det först.
Och så tittar man på det där mailet jättemånga gånger innan man till slut gör det,
och sen så får det ligga, tänker man säga, men det där kan jag ändå ligga till imorgon. Och sen så,
för det kräver,
sen
när
man
väl tar extra.
Det så undrar man varför gjorde jag bara inte,
så blir bra med det liksom.
Och det där är ju, det där har jag tränat jättemycket på. Jag har ju mycket bonus på det eftersom jag jobbar som coach med det klienter.
Ja.
Då kan det vara så att det är så här, vi ska ha ett möte om någonting, jag hade någonting, någon som behövde säga någonting till någon, eller liksom skicka iväg ett mejl. Ganska vanligt att det kan vara så, liksom så här, avsluta ett samarbete eller säga ifrån att det här kommer inte funka, eller be om någonting. Och så är det som att vi ska prata om en timme om det, men det är ju redan klart. Det ska bara göras.
Ja.
Och då kan jag ibland vara så elak och säga, vet du vad, jag behöver gå på toaletten 2 minuter. Skicka det nu, så kan vi fortsätta prata om någonting annat sen. Ja, men jag kan göra det ikväll när jag kommer. Men vet, det, är redan, det står ju där. Bara tryck på skicka. Ja, jag kanske behöver läsa. Du måste läsa igenom. Det är jättebra. Kör.
Mm.
Och det uppstår en jättefrihet på andra sidan. Kan vi prata om annat? För nu är det klart det gjort. Men
verkligen,
innan man har gjort det så är det ändå som så lite sen. Jag ska,
lite.
Jag vet att det är viktigt.
Eller
det är
så skapar en helvetes ångest. Fan att jag gjorde det.
Jag skickade fel.
Jävla coach, det var lätt för honom att säga att jag skulle göra slut.
Eller hur? men då får de ångest, köper de nya timmar. Och så,
ja, det är så jävla affärsidé. Och ju längre fram det här vinsten av att vi gör något idag är, det är så svårare är också. De har ju testat för att för liksom trigga pensionssparare att spara, så har de testat att skicka pensionsbesked med en bild på dig själv till någon, och sen så har de gjort om den då till, där det är en bild på dig när du är gammal. Och då har de kunnat se att när man ser sig själv som gammal, då sparar man mycket mer redan nu, för man, det känns närmare, det blir mer verkligt.
Mm.
Pensioner känns, det är så jävla långt bort, så skitsamma om jag gör det idag, imorgon eller nästa år, det är inte viktigt. Och då skjuter man, tills man har skjutit för långt så att man då inte har något sparande.
Mm.
Ja, det gäller att få de där som är långt borta att bli så tydliga så att man, nej, nu måste jag göra någonting åt det här idag.
Ja.
Så var det för mig med hälsa. Liksom, så här, jag blev ju bara tjockare, tjockare, tjockare och tränade ingenting. Och det, liksom, så här, det var inte oklart att jag borde. Men det kom liksom ingen punkt när det verkligen var som så här, nej, idag måste jag ta tag i detta.
Utan jag väntar lite, som man får gå.
Ja, och så vart det liksom, fick jag lite hjälp i ett möte och bara bestämde mig för, om jag fortsätter imorgon, då kommer inte jag leva när min son gifter sig. Liksom, så här, och så händer det något. Jag vet att det sägs, jag har både hört att det är sant, jag har också hört att det inte är sant. Att, men när Alfred Nobel... hela den här Nobelprisgrejen kom ju till på ett väldigt intressant sätt. Har ni hört den historien eller?
Ja, det vet jag inte.
Hans bror dog.
Mm, just det.
Och en tidning i Paris tryckte dödsrunan. Liksom. Så hade fanns en förberedd text. Liksom. Problemet bara att de tog fel. Så de tog Alfred Nobels dödsruna istället för hans döda bror. Så han fick läsa i en tidning vad som skulle stå om honom om han dog. Och då stod det att han var en ganska lurkig människa som hade tjänat alla pengar på att skapa dynamit som sprängde ihjäl så här, så många människor och grejer. Så här. Och då var det så himla tydligt från honom. Det här är vad som kommer sägas om mig om inte jag gör någonting annorlunda nu.
Mm.
Och så fick han sån ångest, han skapade Nobelpris och massa sådana grejer.
Gud, liksom. Spännande. Han fick ju bilden på sig själv när han var gammal. Där,
ja, det var precis det vi fick. Jag har också hört i efterhand att det inte stämmer. Men skitsamma.
Men
sånt skulle vi behöva... Allihopa, kom i kontakt med. Om jag sitter kvar i det här sunkiga förhållandet tills imorgon, så kommer det bli övermorgon, blir det tredje imorgon.
Ja.
Man fortsätter käka uteluncherna, då är det 2000 bort i pensionen på riktigt. Liksom.
Ja, exakt. Exakt. Så de stora sakerna som du med hälsan då, de stora viktiga sakerna, pension, det är superviktigt om man ska få en liksom, livskvalitet när man vill. Det är nu. Man måste ta det nu.
Ekonomi, hälsa, relation, alla tre idag.
Exakt.
Ja, ryggplåstret bara. Kör. Ja, ja. Ska vi ta en, har vi en sista kortis innan
vi
behöver avrunda?
Vi är inne men det är bra. Jag tror vi har sista här. Det är något som heter överlevnadsbias. Och det är så här att det sägs ju att historien skrivs av de som segrade eller något sånt. Det är någon som har sagt det.
Mm.
Och så är det ju faktiskt också när vi hör stories om hur man har lyckats på börsen. Jag har läst massa ekonomiböcker den här sommaren och det handlar om så här gjorde jag och så här mycket tjänar jag. Och så här. Det är ju ingen som har skrivit en bok så här gjorde jag och det gick åt helvete.
Mm.
Och den vore ju kanske den man ska skriva. Det vore absolut bäst att veta. För att ofta när vi läser då den här boken, det blir ju en efterkonstruktion. Det är så här, X, Y, Z hände och därför blev det så här.
Mm.
Men det är ju efteråt. Man ser att det är liksom som att skjuta pil och sen rita in bullseye.
Mm.
Så det kanske inte ens var det som gjorde att det hände. Och man får bara höra om de som har lyckats. Så det är också en sån sak att man skulle liksom behöva få... Man skulle behöva få se de som inte har lyckats eller de som har lyckats borde förstå att det handlade kanske inte om X, Y, Z. Det var kanske O, Ö som gjorde det. Så det är väldigt, och när man hör analytiker som sitter på morgonen och säger så här, ja igår gick börsen ner på grund av X, Y, Z. Hade börsen gått upp så hade de lika gärna kunnat sitta och säga att den gick upp på grund av X, Y, Z. Samma anledningar, för det är ingen som vet egentligen. Det är så mycket som påverkas av allting. Så att det är väl liksom det här, tro inte på dem som sitter och förklarar gårdagen. Tro inte att de kan förklara morgondagen på samma sätt. Utan det handlar bara, det är en efterkonstruktion.
Mm.
Och det känns så logiskt att det var på grund av det som det hände. Så
nu då, tänker du att vi ska tänka då? Vad är exemplet här? Liksom?
Ja, exemplet är väl att man ska förstå att framförallt när det kommer till ekonomi, det går inte att förutse någonting om ekonomi. Och det är inte om du gör som någon annan gjorde så kommer det få samma resultat. Utan du måste titta på dig själv och du måste förstå att inget går att förutse och inte lyssna på...
Så det är lika bra skita i att pensionsspara och spara vid aktier och fonder. Och
nej, däremot kan man ju titta då statistiskt. Börsen har alltid gått upp.
Mm.
Ska du spara, igår, kör indexfonder.
Det behöver inte betyda idag då.
Nej, men okej, okay, och du har helt rätt. Men så länge vi kan se tillbaka så har den i genomsnitt gått upp. Det är det enda vi kan titta på. Men det var ju igår, så du måste förstå att den kanske inte gör det. Så alla pengar ska inte vara där, för du måste överleva även om det skiter sig.
Men jag tror det du säger här är också att vi har en tendens att skapa en I och med att vi får de här hjältebilderna i oss hela tiden. Mm. Så gjorde jag för att gå ner 40 kilo till sommaren. Och så blev jag miljonär från uteliggare till entreprenör. Ja. Så är det som att vi hittar på att det krävs. Det låter så storslaget. Och därför så sätter inte jag igång och bara sätter igång min jävla ISK. Bara för att jag tänker att man måste vara en sån där.
Ja, nej, men
andra
precis.
Människor har nog exakt samma sak om mig eller om dig eller om dig. Alltså så om de frågar så här, hur startar du ditt företag? När man berättar, då låter det så jädra ruttat och grejer. Ja. För att 90% av det man misslyckades och det som man trillade av, det har man ju glömt bort. Ja. Och det blir inte så intressant i historien.
Och mycket var tur. Du gjorde rätt saker vid rätt.
Så det tycker jag är väldigt obehagligt när jag får göra sådana intervjuer. Man ska berätta liksom så här, hur hamnar du där du hamnar?
Ja.
Jag får alltid ångest efteråt. Så här, det där lät alldeles för bra. Det var inte.
Nej.
Det kändes inte så bra. Nej. Som det blir när man radar upp det så där. Och då tänkte jag ska göra tv, så gjorde jag det. Och sen så vet, kom jag på att det...
Mm. Nej, för du glömmer de saker som du kanske gjorde som inte lyckades. Ja. Eller något så det ser alltid liksom bättre ut än vad det är. Så att det,
Och likadant med ens egna, om sig själv.
Ja.
Det som har blivit bra är mycket tur. Det som har blivit dåligt kan också vara mycket otur eller grejer.
Ja, man får ju aldrig se på nyheterna någon som inte vann lotto. Utan de vinner ju storvinsten. Det är de skrivs om. Det är ju otroligt tråkigt att läsa om någon som inte har lyckats.
Mm.
Så vi tror ju att folk lyckas oftare än vad de gör.
Mm.
Framförallt när det kommer till att köpa aktier. Det är så här, han blev miljonär på bitcoins. Det här. Man får aldrig höra om de tråkiga som har indexfonder som ändå har gått upp 8% varje år. Och de har också blivit miljonärer. För det är inte lika sensationellt.
Så
Just det. Var realistisk.
Var realistisk. Var skeptisk. Mm. När du skeptisk hör folk som berättar hur man ska göra och varför det gick så bra. Och så.
Mm.
Ja, men det här var spännande.
Ja, det är kul grejer.
Ja, jag trodde att jag skulle vara lite nedslagen och tänka att det skulle sänka min självförtroende. Men jag känner nästan tvärtom att det är lite mer just do it liksom.
På bollen liksom.
På bollen och tänk efter och försök motbevisa dina egna åsikter.
Ja,
det är bra.
Bra sammanfattning.
Där har vi det.
Tack Kristina.
Tack Kristina.